Hey, via die ringen. Hey, die moesten toch. Hey, de buien. Ja?
Rebecca, kom maar. Kaffe?
Ja, jag tar kaffe. Du kan inte posta tända nu.
Förlåt. Jag är klar nu. Så, här kaffe. Okej.
Nu kör vi.
Välkommen till lördagsmorgon.
Med Bea.
Och Micke. Hej Micke.
Hej Bea.
Ja, men jag... Det kom upp ett ord för oss när vi satt och pratade. Och det kanske inte alls är så här skönt att lyssna på en podd med det här ämnet. Men jag tycker att det är så viktigt. Det har kommit och betytt väldigt mycket för mig. Att jag vågar vara med det och prata om det och tänka på det. Och det är döden.
Ja, ni skriker vad små här för ord.
Vad är det för ord? Ja, men att så här, döden. Är det någonting vi vet? Jag hörde en kvinna sa igår att hon hade sett ett citat på en föreläsning, en inspirationsföreläsning med så här kloka ord. Och då var det någon 5-årig flicka som hade sagt, det enda vi vet är att vi ska bajsa och dö. Så att det är så här, ja men vi vet alla att vi ska dö. Alla levande varelser dör. Och sen kan vi ha olika trosuppfattningar och livsåskådningar om vi kommer tillbaka eller inte. Och så. Men... Vi förlorar våra nära och kära och vi förlorar husdjur och saker som är betydelsefulla för oss. Och vi vet ju också att vi själva ska dö en dag.
Mm.
Och jag hade en vän som heter Elin som gick bort i cancer för ett gäng år sedan. Hon bloggade om det också, just det här, hon kallade det för nu är nu, alltså att leva nu, för vi vet aldrig när vi ska dö. Och varje gång som jag kommer nära döden, i den bemärkelsen att jag kanske kommer nära med någon som inte är 90 år och som ska dö, utan någon som, där det händer någonting, när människor rycks bort från mig tidigare än vad jag har trott att de ska göra, så väcker det är någon sån oerhörd livsgnista i mig. Och det kanske låter konstigt, men jag blir så här shit, alltså jag blir så varsam och värnar om liv när jag är nära död. Och jag vet att jag gick ju en så här faktaboksförfattarutbildning på en folkhögskola en termin. Och då var det en kvinna som skrev en faktabok. Hon var från Mexiko. Och hon skrev en faktabok om döden. Och hur de är med döden i Mexiko. När de firar sin Halloween så sätter ju de upp kort och hedrar de som har gått bort. Och så här släktingar. De lever väldigt nära döden. Hon sa också så här, ja, men när du lever nära döden, då lever du också större. Du lever mer när döden får vara. Så därför tänkte jag så här, men jag skulle vilja prata, jag är nyfiken på vad du har för, hur du ser på döden som en del av ditt liv, att vara dödlig, vad händer med dig när människor i din närhet har gått bort?
Mm.
Ja, jag är nyfiken på hur ditt förhållningssätt till döden.
Fint. Alltså, jag känner igen mig mycket i din upplevelse att när man är som närmast döden av människor man har nära sig och det är liksom dags för det där, då har jag också fyllts självklart av sorg och så, men det har också skärpt till mig att det har återigen blivit liksom fokus på okej, Micke, det är nu. Slösa inte bara. Alltså att jag har fått också en gnista, en kraft att leva ännu mer, att våga ännu mer, att leka ännu mer för att det blir en påminnelse av att det är snart över. Alltså att i den här kroppen ska jag inte för evigt bo. Och att jag vågar bli vän med det. Att se döden som en sparringpartner snarare än en fiende för att jag är chanslös. För mig är det också en sån här viktig aspekt att jag ställer aldrig liv och död emot varandra, utan för mig ställer jag födsel och död, att det är de två polariteterna det handlar om, inte livet, det är evigt, det är aldrig liv som tar slut, utan liv tar sig uttryck i olika former. Och för att livet ska kunna vara evigt och uttrycka sig i olika former så måste den transformationen finna, det är liksom inbyggt i systemet att något föds och inte egentligen dör, ser inte, utan transformeras. En blomma tar ny form och faller till jord och blir jord så att en ny blomma kan växa upp. Alltså att det är en rörelse, en dans. Och det tycker jag är behagligt, för den har jag med mycket i mig själv. Jag kan ju till och med ibland tycka att det ska bli spännande att se hur det är att vara i liv utan kropp. För att jag kan också ibland tänka att det är knöligt att ha en kropp med alla sinnen och känslor och allt vad det innebär att vara människa. Så att vad händer när jag inte har höljet? Alltså så här, så att det, jag tycker, och det har jag nästan alltid tyckt var spännande sen jag var liten och funderade kring döden. Att den har varit en spännande grej att klura kring. Sen är jag också så här, jag är tacksam måste jag nog säga också att jag har fått vara så nära. Jag tänker framförallt mina båda föräldrar. Att jag har funnits vid deras sida när de har gjort sin transformering. Sitt, liksom att lämna kroppen, att jag har fått vara med hela vägen där. Det har betytt mycket för mig. Det har varit två starka men ändå så vackra möten att få göra där. Jag har också vänner och nära, väldigt nära människor som också har ryckts bort snabbt för att de själva valt att inte vilja vara i en kropp längre. De har själva avslutat sina liv. Det har också varit en smärtsam men också upplevelse som har kommit att betyda mycket för mig. Så ja, jag ser döden som något nödvändigt vackert.
Mm. Det är en del verkligen av livet. Och jag hade en kär vän som heter Petra. Jag hade två av mina närmsta barndomsvänner förlorade sina föräldrar inom bara några månader.
Mm.
En sin pappa och en sin mamma. Och bara någon vecka efter så... någon vecka efter så pratade jag med Petra och då så sa hon att det jag har sett nu det är att sorg är bara en annan form av kärlek. För hade jag inte haft så mycket kärlek till den här människan så hade jag inte haft så här mycket sorg. Den har transformerats. Och då, jag tyckte att det var så vackert att vi fortsätter ju att älska en människa även när de är borta. Och de lever kvar i oss. Och jag hade också en vän som gick bort i januari i år som betydde väldigt mycket för mig. Och det var så, jag träffade henne sista gången innan, jag träffade inte henne på sjukhuset. Sista gången, utan jag träffade henne, hon hade cancer. Och jag åkte hem till henne och hon var en väldigt stor del av den, hon peppade och pushade mig att jag skulle skriva en bok, och det gör jag ju nu. Och hon har varit en stor del av det för mig, och då så åkte jag hem till henne med Theo. Och så sa jag så här, den här sången ska jag sjunga på min bokrelease och du kommer inte kunna gå på den för då kommer du vara borta. Så att jag vill sjunga den för dig nu. Och så satt vi i varsin soffa och Theo spelade gitarr och så sjöng vi en sång för henne som jag då ska sjunga på min bokrelease. Och jag visste att det var sista gången vi sågs. Och det var ju så oerhört starkt att där sitter en människa som ser väldigt frisk ut men hon är superdöd i cancer och sen tog det ju bara 3 veckor så hade hon gått bort. Men det var också så mycket kärlek och så mycket tacksamhet och vi också fick utrymme att säga det till varandra i den där stunden. Det är som att mitt hjärta blir i sorg och i förluster och i rädsla att människor ska dö. För min bror hade ju också cancer samtidigt som hon gick bort. Så det var ju också en sån oerhörd rädsla att jag skulle förlora honom. Men i det så känner jag ju också, shit vad de här människorna har betytt mycket för mig. Så att det är som att mitt hjärta blir ännu öppnare och ännu mer, det ryms ännu mer kärlek i det.
Och jag tänker också att som när min pappa gick bort för knappt 2 år sedan, så var ju det också så att vi fick, det kom out of nowhere liksom, och vi hade 4 veckor på oss från att han var liksom bara lite yr i huvudet så där. Och att vi redan efter en vecka var det väl fick reda på att det var kört liksom, och att han, vi fick sitta ner, jag och min bror och pappa, i det samtalet att nu är det dags liksom, och att vi hade 3 veckor sedan, så vi hade 4 veckor på oss. Och ja, så mycket tårar, så mycket dans, så mycket skratt, så mycket fina samtal. Jag tänker också så att i och med att vi vet med oss att det ska ske, så måste vi ska ju lämna på något sätt. Och jag tror också att vårt samhälle idag, vi ska vara så odödliga, vi ska inte åldras, vi ska inte tänka på döden, vi ska bygga in robotar, vi får liksom, till slut blir det snart svårt att dö liksom. Det blir svårt att hitta ett bra sätt att dö på snart, utan då tänker jag också, det är också något vi behöver våga samtala om. Och jag tänker som med min pappa och det, så var väl det en fin avslutning. Vad mer kan man begära? Det var ingen smärta. Vi hann ha de här samtalen och sådär. Även om det då kom plötsligt. Och jag är så med dig där, Beat, att den här sorgen och saknaden bottnar i djup kärlek. Sen kan jag säga så här, efter min pappa hade gått bort, så tog det inte, var det en ganska nära tid, så bestämde jag och Jenny oss för att separera. Och, vilket då var en jättesvår, jobbig grej. Men då struntade jag lite i att pappa hade dött. För att då, det var precis som jag kallade tillbaka honom. Även om han inte fanns i sin fysiska kropp. Men oj vad jag hade samtal med farsan, vad jag behövde han under den perioden. Så att jag kunde också känna ibland att jag nästan mer kontakt just nu, pappa, med dig än vad jag hade innan. Så jag hade också någon slags möjlighet att sitta hemma i soffan på övervåningen liksom, och pappa, vad tänker du kring detta? Så jag kunde använda honom lite så. Mm. Vilket var väldigt fint. Och det var också en sån här grej som blev stark med pappa, att han då samlade alla barn och barnbarn för en sista gång. Och det är klart att det var ett slagfält, kan man då beskriva det. Men ett slagfält som bottnar i kärlek. Och ett slagfält vi inte kom undan. Och det får man också tänka på att om vi nu tittar på, om vi då skulle kalla det död och födsel, så är båda de två tillfällena ganska dramatiska. Vi kommer inte undan att det är klurigt. men vi får ha tillit. Det enda vi kan ha är tillit. Vi kan inte innan veta till 100% hur en förlossning ska ske. Vad det kommer föra med sig för barnet. Den här har legat liksom i 9 månader ish, i värme och ut i ljuset. En mamma, en pappa. Alltså det är så, det är intensivt, tänker jag. Och det avslutet, vi vet inte mycket om det heller. Men vi vet att de två komponenterna finns. Så att tillit också. Jag tänker väldigt sällan på döden. Jag kan inte ens tänka när jag tänkte senast på min egen död. Utan jag tänker på att leva. Det är liksom min... Och när den dagen kommer, när jag ska ta farväl. Jag kan ju hoppas att jag dör innan mina barn. Det måste jag ju säga. Så att den här idén om att jag vill inte dö. Jo, det vill jag. Gärna innan mina barn.
Ja.
Det kan jag känna. Vi får se hur det blir. Men när döden kommer, så då tänker jag, då är jag redo för det. Då kommer den.
Ja, vi har ju liksom ingen chans.
Nej.
Nej, men jag har ju varit... Jag tänker ju väldigt mycket på död då.
Ja.
Inte så här så att det, när jag... Det tynger mig inte. Men jag tänker på min egen dödlighet.
Ja.
Det finns ju ett uttryck som heter mente mori. Kom ihåg att du är dödlig. Mm. För att jag gör det, och i det så lever jag. Större, mer, jag vågar mer. Mm. Det är så här, det är ingen som bryr sig. Liksom. Vi alla ska dö. Mm. Och det, jag gjorde en sak för 2,5 år sedan kanske. Så... satte jag mig ner och verkligen tittade på, okej, det kan faktiskt hända mig någonting imorgon. Jag tror kanske att någon släkting hade gått bort, och jag vet att det var väldigt struligt med den här, du vet, mycket som ska göras för de efterlevande. Så jag, då hade jag inte ens fyllt 50 år, så jag gjorde mitt vita arkiv, skrev precis hur jag vill ha begravningen och skrev ett brev till min son, där så här, okej, nu är jag borta. Det här är steg för steg vad du behöver tänka på. Mm. Här ligger de här papprena. Här hittar du det. Kom ihåg att frosta av frysen. Det var så här, du vet hur mamma är. Alltså den, jag har skrivit ett brev till honom, en så här checklista. Vad som, om det skulle hända mig någonting så kan han bara öppna. Han har fått en perm med det här. Och det finns också digitalt. Så kan han bara öppna det. Och där finns alla mina lösenord. Allting. Och sen så uppdaterar jag det en gång per år. Runt alla helgorna. Så det blir som en ritual för mig. Att förbereda att jag tror också att det är därför jag lever väldigt nära. Wow. Och det jag också gjorde. Det var att jag skrev min egen begravningsceremoni. Så jag har skrivit min egen begravningsceremoni. Jag har skrivit tal. Jag har valt all musik. Jag har... här får någon annan säga något om ni vill. Alltså så här, men det finns ett tal till min son. Det finns tal till människor som betyder. Jag beskriver hur mycket jag har älskat att leva och jag älskar i det här livet att vara i den här mänskliga kroppen. Så hela min begravningsceremoni är redan skriven. För jag har varit på begravningsceremonier där det står en person, präst eller begravningsentreprenör som har noll koll vem den här personen är. Jag vill inte att någon som inte känner mig, som aldrig har träffat mig i levande livet, ska hålla min sista stund. Nej. Den vill jag hålla själv. Alltså jag vill hålla, alltså så här, för det är min, jag vill att det ska vara mitt avsked och säga tack till dig för att du gav mig det här. Tack, jag har älskat det här, jag har älskat att dansa, jag har älskat att äta pannkakor med sylt på, jag har älskat att bada i härliga sjöar och så här, det är som en helt tacksamhetsceremoni till livet. Och så har jag valt mina låtar och det här vet ju mina nära och kära. Och det här uppdaterar jag då också en gång per år, så tittar jag på det här. Så när jag går bort, om jag då är 87, då har jag ju hunnit uppdatera det här många gånger, men när jag går bort så vet de precis hur de har det. Det finns i en perm hemma hos min son och det finns digitalt i Vita arkivet, alla de här dokumenten. Och när jag gjorde det, det så var det oerhört vackert att skriva det här. Det var så oerhört vackert att göra det. Och jag blev helt lugn. Det var som att innan dess så fanns det en liten rädsla att dö. Och den släppte, för jag bara såhär, Gud, nu vet Joel vart alla försäkringar finns, alla lösen till allting och så. Det blir inga problem det där. Så att
det kan jag också, jag tänker som en som jag har inspirerat så mycket av, Eckart Tolle, och han säger det, dö varje dag. Alltså, det brukar jag ibland tänka på innan jag går och lägger mig, att jag lämnar över mig till sömn. Jag har ingen aning om jag vaknar dagen, det är ett antagande att jag vaknar dagen efter, men jag lägger ganska stor tillit till universum, att nu får ni se till så att jag ligger där och andas och gör organen funkar som det ska, men nu lämnar jag över mig. Men att det finns en fin harmoni i det. Och det jag tycker är så fint att höra dig berätta om den här grejen med din perm och din harmoni och din begravning redan allt är klart, det är ju också att det finns en väldigt fin respekt mot omvärlden och de efterlevande för dels är man ju där att man ska hantera sorg och allt vad det innebär. Och i och med att vi inte vet, vi kan ryckas bort på en sekund, så gör man det enklare för dem efteråt med praktiska grejer och sådär. Och det är ju en del man måste ta i. Och det tänker jag också med när min pappa gick bort, mig och min bror, vi hade ju ingen annan, vi hade ju ingen mamma. Nu skulle vi fixa det, vi tre syskon, syrran med. Och det var också så, i och med att han hade ju 4 veckor, men det var så enkelt. Fast han hade liksom inte så mycket, det kan ju se så olika ut vad man har liksom med sig efter. Så att jag tänker också att vet man redan nu att jäkla vad mycket det kommer vara för mina barn eller anhöriga att hålla reda på. Det kan ju vara jättemycket saker man är insyltad i. Med, att man också tänker på det, att kan jag förenkla? och så som du gör. För du gör ju också, det blir en förenkling. Mm. Även om det blir din, jag förstår också det här att du vill äga din begravning. Ja. Du vill få sagt det du vill ha sagt och så vidare. Men det finns också en praktisk fin grej.
Precis, och de praktiska papperna sitter ju också där. För att det ska bli enkelt. Och min son är ju ensam barn. Ja. Så att han kommer inte ha någon bror eller syster att bolla det här med och ta besluten med. Utan han behöver göra det, och jag vet att han skulle vilja veta exakt hur vi alla mamma har den här sista stunden. Så att, ja men jag tycker att det är så, alltså för mig är det så vackert att prata om, och jag tänker också på det som faktiskt har blivit modernt inom situationstecken, men det har kommit mer och mer, det är att människor pratar om att dödstäda. Alltså att rensa bland saker, att gå igenom saker. Jag vet att Katarina Blom, som jag föreläste med på eventet på Skala Teatern, hon har ju gjort en amerikansk serie som heter The Art of Swedish Death Cleaning, eller så. Okay. Där de går in och hjälper människor som de vet ska gå bort att rensa sina hem. Och hon är ju psykolog. Mm. Och den kommer ju på SVT nu.
Mm.
Den serien kommer att sändas i Sverige också då. Men just det här att alltså så här, att gå igenom sitt liv, att göra lite bokslut. Kanske, det är kanske inte liksom döden, men jag vet att jag också när jag fyllde 50 gjorde ett bokslut, halvårsbokslut kallar jag det för. Liksom. Vad har jag upplevt i mitt liv? Vad har jag lärt mig? Vart har jag kommit? Vad vill jag? Vad vill jag med andra halvan av mitt liv då? Säg att jag ska bli minst 92, säger jag. Jag ska bli minst 92, om jag får bestämma själv. Att stanna upp och fundera, det ger döden mig perspektiv. Hur lever jag egentligen mitt liv? Är det här livet jag vill leva? Kommer jag vara nöjd? Kommer jag känna så här, jag levde den här. Jag skapade mitt liv så som jag, precis som jag velat skapa det. Eller åkte jag med i någon annans liv?
Tog jag vara på chansen så som jag hade önskat att jag gjort det på något sätt?
Ja.
Var det här väl investerat? Jag var rätt kul. Jag vet inte om det är någon 50-årsgrej, men jag hade det bara för några veckor sedan. Kom ut i duschen och skulle borsta tänderna. Och så faktiskt jag sätter mig ner på toalettlocket och bara, okej Micke, nu är du halvvägs liksom. Eller du har gått över hälften antagligen. Så tänkte jag så här, har det varit bra hittills? Hur känns det? Men shit, liksom en lång relation igen, 3 barn. Jag har fått göra, mycket, det är ändå fine. Men jag kunde ändå känna, det finns saker du har hållit tillbaka, det finns jobb du hade som du kanske inte var. Så att då tänkte jag, lägger vi en växel nu och framåt. Nu får vi bli ännu mer koll på att du gör de saker du vill göra liksom, och är på det sätt du vill vara. Så det jag tycker blir så spännande när man nämner död, så tänker jag att det kanske inte är det som egentligen är fokus, för döden är inte så, döden i sig är ju inte så, det vet vi inte så mycket om, men den påminner oss återigen om liv. Återigen om liv. I och med att vi vet ett slut, så vet vi liksom, vad gör jag nu?
Nu har jag mitt tidskonto.
Att nu vet jag det.
Som min vän Elin sa, nu alltså jag har ju det här livet. Jag har det här livet nu.
Men får jag fråga dig, då ska jag ställa en fråga till dig. Tror du en människas liv, sätt att leva, påverkas av vilken idé vi har om vad som händer efter vi dör? Om du har en tanke om att du dör sen allt svart som borta, eller om du tror det finns fler liv, tror du det kan påverka ditt sätt att leva här nu?
Mycket möjligt skulle jag säga. Jag har inte tänkt på det, men...
Nej.
Det skulle det väl säkert vara. Ja, det tror jag. Alltså, alla sådana tankar påverkar vi väl sättet att leva. Om vi har någon form av andlighet eller någon form av tankar vad som händer efter. Jag vet inte, men jag frågade faktiskt min vän som hade en pappa som gick bort i cancer för ett par år sedan, och då när han då hade palliativ vård i hemmet, och hon var ju där naturligtvis jättemycket, så frågade jag henne så här: vet du vad din pappa har för livsåskådning? Vad han tror på händer efter döden? För det kan ju vara väldigt bra när man är med någon som, som håller på att gå bort i den sista, precis som du var med din pappa. Och jag har ju båda mina föräldrar i livet, så jag har inte fått uppleva det du har fått uppleva. Men jag skulle ju, för mig vore det viktigt att veta, ska jag sitta med dig och vara med dig i den här döds... liksom tiden där du ska där du går mot avslut, då skulle ju jag vilja veta vad du tror. Om så här, vad tror du händer, så att jag kan vara med den oavsett vad jag tror. Så här, vad tror du händer? Tror du att du föds, alltså tror du på reinkarnation? Tror du på Gud? Tror du på att det blir svart, alltså att det bara är slut? Det är en oerhört intressant, som många inte ställer.
Nej.
Man kanske ställer, är du rädd eller är du nej.
Mm.
Ja, men vad tror du själv händer? Du har ju sagt någon lite sådär, men vad har du för livsåskådning?
För mig är det i alla fall idag, så får man se vad det ändras ut till, men för mig är det helt självklart att det inte är slut. Det tar inte slut liksom. Det är en transformation. Denna kroppen kan inte ha, den har ju sin fysiska begränsning liksom. Och den ska till jorden, av jorden du kommer liksom. Den ska tillbaka till jorden och sen växer den liksom. Det är ett kretslopp. Och det är energin med, medvetande också. Det kan inte bara ta slut. För mig är det så självklart. Jag säger inte att jag får påhyvla någon, men för mig, när jag bara tittar ut en självklar natt, alltså när jag bara när jag inte ens kan förstå, om jag håller min hand framför mig och tittar på den riktigt, så kan jag inte förstå hur det funkar. Alltså det är ett sånt intelligent skapelsen, så att man kan inte annat än förundras. Och att då, för mig blir det då ganska konstigt om det skulle vara att det bara tog slut. Alltså jag kan inte riktigt, har jag svårt att liksom ta till mig. Så därför tror jag också att det blir lätt. Det kanske är också så att det känns inte så skrämmande att hade jag haft den idén att allt skulle bara ta slut, att jag har bara denna chansen, då hade jag nog kunnat påverka mitt liv rätt mycket, kanske i rädsla eller var rädd jag fear, jag vet inte.
Men vad tror du att, hur tror du att det påverkar dig då? När du ställer ju en fråga till mig, om du tror att, så hur tror du det påverkar ditt sätt att leva att du tror på att det inte tar slut?
Jag tror att det påverkar mig. Det ligger kanske inte så mycket i det här att då är jag inte rädd just för dödsögonblicket. Men bara genom att jag tänker så känner jag att jag är i kontakt med det större hela tiden i mitt liv. Om jag ser ett barn på stan, om jag ser en fjäril, det blir mer en förundranseffekt i mitt liv. Och den rimmar så fint med att det är en rörelse. Att wow, vad spännande det ska bli. Det är klart att det finns sorg och barn, allt det här praktiskt, alltså det mänskliga. Men jag tror i den tanken att ha den idén om att det inte tar slut på det sättet liksom, så ger det mig ännu mer en känsla av magi i vardagen. Ja, jag tror det. Vi har ju nämnt Per Arne, han som har gjort musiken till...
Han har gjort musiken till vår podd.
Per Arne då, han har, jag vet inte vad jag gjorde för att säga för Per Arne, men han, alltså under min säng hemma, där har jag skrivit ut ett dokument, jag tror fasken är på ett par hundra sidor, som han har skrivit. Och hittills nu när vi spelar in detta, så det är ingen annan jag som har läst det. Och jag vet bara att tårarna kom när jag tänkte, är det Per Arne som har skrivit detta? Men han i den texten, vi får se vad han väljer att göra med den. Men den egentligen handlar, hela idén med den handlar om utifrån vilken tro du har på döden. Och hur det påverkar vårt samhälle idag. Och det är så spännande läsning. Ja, det är så spännande. Men jag kunde känna igen mig mycket i hans ord, just att hur vad händer med män? För det är också så här, vad händer med människor om jag ändå inte ska finnas mer? Det kan ju också påverka mitt sätt att vilja ta ansvar. Spelar ingen roll. Kan jag lite vad jag vill. Jag kan roffa åt mig hur mycket som helst. Eller det spelar ingen roll, för att här ska jag ta åt mig så mycket jag kan. För sen är det ändå slut. Men om du inte tänker det slut. då får du lite annat perspektiv. Mm. Nej, vänta lite här nu. Nu måste vi tänka lite annorlunda. Mm. Så att han, det som var så kul att få, jag har inte tänkt så mycket på det, hur det kan påverka även i vårt samhälle idag, beroende på vilken livsåskådning du har. Men jag tycker, men för mig tror jag så här, det skapar vardagsmagi att tänka, att ha den idén. Mm. Vad har du då? Vad har du för livsåskådning?
Jag tror att vi också transformeras. Mm. Att det är en transformation som sker. Och det blir också väldigt, ju mer nära naturen jag är, skogen, naturen. Jag bor ju på landet, vi sitter ju i mitt hem här i Ockelbo. Att gå ut i naturen och bara sitta helt stilla och titta på allting. Så för mig så ger det så här, det är i naturen, det är naturens kretslopp, så är det ingenting som dör. Utan en blomma blir, det finns ett frö som blir jord, och jorden är ju inte död. Det är inte så här, jorden är död, utan jorden är ju också jorden lever ju. Det blir bara ett annan form av liv. Så att om allting i naturen blir någonting annat. Av jorden du kommer, av jord ska du återvara. Alltså vi, så här, ja, men vi är ju också en del av naturen. Varför skulle vi helt plötsligt bara pluff? Nej, allting annat blir någonting annat som också är en levande organism på något sätt. Men vi människor, vi blir inte det. Alltså det är att separera oss från naturen. Och när jag tänker på det så kan jag bli nyfiken. Mm. Alltså, vad kommer att hända? Mm. Så, och jag har läst några så här efter döden böcker. Mm. Där det är någon doktor som jag har läst, jag kommer inte ens ihåg vad han heter, som hade också en nära döden upplevelse som förklarar det här. Och jag har också läst och lyssnat på människor som tror på själavandring och tror att själen, att vi lever här på jorden flera gånger, att det här är vår skola och så. Så att jag är väldigt öppen och jag har ingen bestämd, men jag tror absolut, precis som du, att det är en transformation. Mm. Och vad vi transformeras till, det är ju ingen som vet, det är ingen som har de svaren. Och i det så är ju det är en del av det stora livsmysteriumet.
Och i och med att, jag menar, skapelsen, det är så fiffigt skapat. Så jag tänker att det är fiffigt där med.
Ja, jag tror
också. Men sen tycker jag det är kul att säga, det är också där du säger att vi distanserar oss. Ja. Från det. Bara det att egentligen att vi säger att jag bor nära naturen. Ja. Vi går ut i naturen. Ja. Vad är inte natur?
Vad är
inte liksom?
Nej, det är sant.
Men nu måste jag bara, en sak till jag vill bara nämna också som blir viktig för mig det här. Det är att så här, hade jag trott att jag är min kropp. Hade jag trott att jag bara är min kropp. Då hade jag kunnat förstå också mycket smartare att det tar slut. Men i och med att jag har en stark övertygelse om att jag inte är min kropp. Jag har en kropp, jag lever genom en kropp. Det är liksom en farkost jag lånar ett tag. Men det är inte jag som är min kropp. Då blir det mer svårt att tänka att det bara skulle ta slut. Så att det kanske också är en sån grej som påverkar mig. Att jag är så trygg i att jag inte är min kropp. Och då blir det mycket enklare att lämna den. För det är inte jag.
Nej.
Så det kan också tänka var en viktig aspekt för mig i alla fall.
Spännande att höra om det här veckan och tankar i er som lyssnar. Och jag vill också säga så här, vill ni höra av er till oss så kan ni DM oss på våra Instagram-konton. Ja. Och ja, nej.
Det kan också väcka mycket, tänker jag, människor som är med om jobbiga saker som är kopplat till döden, men det kan vara barn, det kan vara alltså det här omänskliga egentligen som vi behöver gå igenom i samband med död på olika sätt. Så tänker jag också så här, och det säger jag inte nu för någon slags tröst eller inget råd heller, men något som jag vet av egna erfarenheter, och jag tror vi alla mer eller mindre vet, det är ju att livet har också fört med oss människor någon slags kapacitet att klara av död. Att även om min pappa gick bort på 4 veckor, även om en av de finaste vännerna valde att ta oss, alla de här dödögonblicken man möter, så verkar vi ändå kunna hantera det. Vi känner saknad, det kan vara längtan, men jag tänker ibland att det finns en utspädningseffekt kopplat till tid. Det är ungefär som om man häller liksom, dricker koncentrerad saft, så är det jättestarkt, men häller i 1000 liter vatten i ett glas saft så känner du inte ens att det är saftsmak. Att någonstans finns det också en inneboende fin grej för oss att hantera och komma över döden. Vi behöver aldrig glömma dem. Vi kan ha foto på våra föräldrar, vad det nu kan vara. Men vi klarar det. Och jag tänker att i vår rädsla ibland, men åh herregud, tänk när jag dör, hur ska det gå? Tänk, jag kommer sakna mina barn, och vad tar jag väg med mina barn? Eller tänk om min mamma dör, eller min partner dör, hur ska det gå? Alla de här frågorna är ju helt, att de finns där. Men för mig är det också en fin grej att komma ihåg att jag vet ändå att jag kommer klara det. Att det finns någon fin komponent vi människor har fått med oss. Annars hade vi nog inte, annars hade det blivit olidligt att vara här, tänker jag.
Det får avsluta dagens avsnitt.
Tack för att du bjöd in till ämnet och att du gav mod och samtal om det. Tack.
Tack. Har du provat det här Fire Rhythm Dance?
Ja.
Jag anmälde mig till det nu.
Oh, du kommer svettas. Alltså det är så kul.
Men jag har provat det. Jag har gjort det förut. Jag har anmält mig nu. Hon kör varje vecka här i Stockholm.
Och du ska kolla. Hänger jag på nästa gång. Mm.